Och ni lyssnar på podden Sånt i livet här i Sverige med mig Lisa Osimäki. Välkomna! Att studera och arbeta samtidigt är utan tvekan en utmaning som kräver tålamod, tid, organisationsförmåga, speciellt om man har familj. Idag har jag bjudit in återigen Desiree Arksund som har många års erfarenhet som lärare och specialpedagog i förorten och som idag jobbar som rektor på en förskola. Hej Desiree, hur mår du?
Jag mår jättebra.
Vad härligt. Du, sist när vi träffades och pratade på podden så hade vi ett samtal om ditt val att utbilda dig till lärare och dina erfarenheter som lärare och speciallärare i förorten. Jag tänkte, kan du kort påminna oss om varför du valde att utbilda dig till lärare?
Det är ju det att jag tycker att det är så oerhört intressant med professionen. Att se den här, att få lära sig mycket själv och sedan kunna få vara den som är delaktig i barns och elevers utveckling. Och sen i vissa fall så spelar man en större roll och i andra fall så spelar man en mindre roll. Men man har alltså en förmåga i läraryrket att kunna påverka.
Mm.
Och det tycker jag är intressant. Man kan alltså påverka individers liv och riktning. Och ett helt annat sätt.
Ja, och sen så studerar du till speciallärare.
En specialpedagog faktiskt.
Ja, förlåt.
Mm. Ingen fall.
Och varför gjorde du det?
Jo, för att jag hade ju märkt det när jag jobbade i grundskolan. Att den undervisningen som man arbetar med grundskoleelever överhuvudtaget. Alltså, man måste tänka lite annorlunda. Man måste anpassa mer till vissa elever och genom åren så har jag märkt att de eleverna då som så att säga, gråzonseleverna då, de behöver mer och mer stöd i och med att läroplanen har förändrats så pass mycket till att bli mer analytisk. Och att eleverna då själva ska kunna vara drivande i sin egen lärprocess. Det ställer till det för många och då var jag intresserad av att ta reda på vilka metoder kan man använda. För jag tycker metodik är intressant.
Ja.
Och då, därigenom får jag också redskap att kunna nå fram till de här eleverna.
Mm.
Det är väl det som driver mig. Mm. Jättefråga.
Ja, men du, sen vad vi inte tog upp var ju det att du var studerade för en master i utbildningsledarskap. Och detta var samtidigt som du jobbade. Men då kan du berätta varför du beslutade att fortsätta studera på avancerad nivå.
När jag hade läst till specialpedagog och börjat arbeta som specialpedagog så kände jag att det var så otroligt roligt att läsa och lära mig mer. Och jag var inte färdig så hade jag funderat i många år över just det här med hur man kan påverka. Och kom fram till det att det bästa sättet att kunna påverka det är genom att titta på hur man organiserar och arbeta med den inre organisationen. För där kan jag göra mest skillnad. Så då efter jag läst till specialpedagog så läste jag vidare ytterligare två kurser till på AGU då, om organisation och ledning. Då. Och så pratade jag med mina lärare och så tyckte de att jag skulle läsa vidare på mastern. Så att jag gick hem och tog mig en betänkare under en helg och sen tänkte jag, nej, jag kör.
Mm.
Så då fortsatte jag plugga.
Okej. Vad skulle du säga har varit det mest utmanande att studera samtidigt som du arbetade?
Det är att få tiden till att gå ihop. Och tillsammans med ett normalt fungerande familjeliv och vänskapsrelationer. Och kunna ha fokus där man är. För ibland är det ju som så tankarna kanske ligger i en textbearbetning eller en arbetsuppgift eller någonting jag har läst. Och samtidigt så är jag på arbete. Så det är väl att dela på uppdragen mentalt men också ha fokus och kunna planera tiden väl.
Mm. Och idag så jobbar du som rektor. Kan du berätta lite var jobbar du och hur din erfarenhet som lärare hjälpte i ditt arbete som rektor?
Jag är nu rektor på en stor förskola som heter Baretongatan som ligger i Flatås. Tidigare var det en lågstadieskola, den heter Flatåsskolan då. Och där har jag arbetat nu sedan i augusti månad 2021 då. Så jag är fortfarande ny i uppdraget. Det som har varit alltså utmaningen i det och även de erfarenheterna som jag kunnat ta med mig då från läraryrket, det är ju det att när man arbetar med människor så blir det lite grann som att man arbetar med klass. Det handlar om att se till att alla har det bra, alla mår bra, alla blir likvärdigt behandlade.
Mm.
Och alla får möjlighet att kunna få prata med mig och ställa de frågorna de har och bli väl bemötta. Och att man tillgodoser av medarbetarnas behov. Men sedan så blir ju sfären större, för det är ju barn och barnens lärande ska drivas fram, alltså lärprocessen. Och sedan är det ju vårdnadshavare som är kopplat till det som man också måste hålla en god relation till och göra sitt bästa för att stötta och finnas tillgänglig.
Mm. Är skolan stor? Är det många barn?
Ja, vi har 120 barn inskrivna och det är 27 medarbetare.
Okej, det är ganska stort.
Ja, det är det.
Vad är det. Är det mellan 1 och 5 eller har den också en förskoleklass?
Nej, det är 1 till 5. Sedan lämnar vi över till förskoleklass.
Okej.
I de närmast liggande grundskolorna i närområdet då.
Okej. Nu, du har ju också blivit nu då nyligen examinerad. Så grattis!
Mm. Tack!
Och uppsatsen som du skrev handlar då om rektorer i förskolan. Om hur rektorer i förskolan organiserar för likvärdig utbildning. Varför beslutar du för att skriva om just likvärdig utbildning?
Just för att utbildningsuppdraget ser jag som den största utmaningen. I många år när jag arbetade i grundskolan så frågade många lärare så här, men vad får barnen med sig för förkunskaper och varför är det som det är? Att det var sådana stora skillnader mellan när eleverna, barnen då, började i grundskolan beroende på vilka förskolor de kom ifrån och vilka hur man har arbetat med barnen. Alltså barnens förkunskaper synliggjordes väldigt tydligt i grundskolan och det syntes, alltså spåret utav förskolans arbete kan man se långt upp i grundskolan. Och därför blev jag intresserad av likvärdigheten och vad likvärdighet innebär och hur man kan arbeta med likvärdighet. Och sen började jag fundera en hel del under min tid på masterprogrammet.
Ja.
Utifrån rektorns jobb, arbete helt enkelt. Hur kan jag påverka där? Hur kan jag skapa en bättre likvärdighet?
Mm-hmm. Vad innebär likvärdighet?
Likvärdighet som sådant betyder att någonting är likartat. Alltså, det behöver inte vara exakt likadant. Och i utbildningssammanhang då så innebär det att skolan eller skollagen har framskrivit att barnens utbildning ska vara så likartad som möjligt oberoende på var de bor någonstans i Sverige.
Mm. Och tror du att det är möjligt?
Det är ju så otroligt många faktorer som påverkar barns likvärdighet, men jag tror att vi skulle kunna få en större likvärdighet om vi börjar titta på nyckelhålet in, och det är egentligen det min uppsats handlar om. Så när man anställer både förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter så behöver man som rektor titta mer på vilka kompetenser den här personen har. Och även hur du kan stimulera de kompetenserna. För det är därigenom likvärdigheten kan nås, genom att man eftersöker ja, delvis lite mer ämneskunskaper även i eller i förskolan. För efterfrågar man mer ämneskunskaper, det finns ju kurser på universiteten som erbjuder mer ämnesinriktade kunskaper inom förskolans pedagogik då, till exempel matematik och ja, naturorienterat och teknik och alla de delarna. Då får vi en helt annan kompetens, för då har de här, förhoppningsvis har de här förskollärarna verktyg till att kunna arbeta fram en undervisning utav en högre kvalitet.
Berätta lite om studien.
Ja, resultaten visar, alltså det var ju ganska blandade resultat, men en kortfattat då så visar det att många som arbetar inom förskolan har svårt att ha fokus på innehåll. Och den viktigaste faktorn till att kunna lyckas, det handlar egentligen om att en pedagog har en god relation med barnen. Om det finns en god relation och att kommunikationen är, alltså att de förstår varandra, att det blir en metakommunikation mellan barnet och pedagogen, så kan ett lärande uppstå, alltså också att en relation utvecklas. Men om det är som så att det finns pedagoger som inte har ett tillräckligt gott ordförråd, så stimulerar inte det barnen tillräckligt väl för att kunna utveckla deras kunskaper. Så därför är det av största vikt att det finns statliga insatser egentligen. För man behöver gå högt upp i styrsystemet för att kunna göra förändring, men att det behöver vara mer språkkrav för att pedagoger ska kunna arbeta inom förskolan. I och med att det finns idag förskolor runt omkring i Sverige där det saknas personal som inte har, ja, svenska som modersmål eller tillräckligt gott brett ordförråd. Alltså, de måste kunna många ord och kunna berätta och beskriva för barnen. Och det är det som påverkar likvärdigheten i slutändan i barns utbildning. Så pedagogernas egna kunskaper och deras egna lärande är det avgörande resultatet.
De lärarna i din förskola där du nu jobbar, är de utbildade eller är de barnskötare eller är de pedagoger utan någon slags utbildning?
Det är blandat. Det är både förskollärare och det är barnskötare och sedan är det förskoleassistenter. Och jag har ju flera förskoleassistenter som nu ska in i utbildning just för att jag tror på vikten av att ha en god utbildning. De ska in i någonting som heter VAL, som är en insats från förskoleförvaltningen för att kunna vidareutbilda förskoleassistenter till barnskötare. Och därigenom får de också förståelse för vad huvuduppdraget är. Och har förkunskaper om vilka lagar och riktlinjer som förskolan vilar på.
Just nu, vad är dina utmaningar?
I dagsläget så är den största, allra största utmaningen det är att vi saknar så mycket personal på grund av smittan, covid. Men att vi har också magsjuka som går nu. Så just nu har vi jättesvårt att få personal. Det finns inte tillräckligt med personal i bemanningen. Det är ju en utmaning. Men jag tänker att det här kommer ge sig sedan lite längre fram när vi kan börja vara mer utomhus. Men om tittar man på den pedagogiska utmaningen så handlar det väl om att få igång en kvalitativ undervisning som är väldokumenterad och som sedan blir analyserbar. Och så småningom att man kan gå in på en teoribildning, skulle jag vilja säga. Att vi når lite längre ner i våra analyser och att vi kan komma längre i skolutveckling, men huvudområdet är egentligen att arbeta för att stärka barnens språkbildning.
Okay.
Det kan man göra med olika metoder, men att språket ska vara den röda tråden genom alla läroplansmålen.
Är det också en fokus på deras modersmål?
Ja, delvis. Vi har ju barnböcker som vi arbetar med målmedvetet, som vi även har på deras modersmål och Så någon kan låna hem och så också i sina halvbibliotek. Men, och sen så finns ju till exempel polyglott man använder som då är upplästa böcker då på en mängd olika modersmål. Det använder vi också. Men sen verkar det som, åtminstone på min förskola, som att många är väldigt orienterade mot att vilja lära sig svenska. Så att det är inte fullt lika mycket fokus, tyvärr, mot barnens modersmål, utan de är väldigt intresserade av att vilja lära sig svenska och ta del av svenskan. Och det är den uppfattningen jag har fått från föräldrarna också.
Men det är positivt?
Ja, det är jättepositivt, men jag är ju van vid att man jobbar mångkulturellt från Hammarkullen och Biskopsgården. Så att, och där får man arbeta lite annorlunda på ett annat sätt med vårdnadshavare.
Berätta lite, vilket sätt har det varit annorlunda?
När jag har arbetat då som lärare då, så delvis får man ju lägga upp undervisningen med svar, alltså svenska som andraspråk, med att man jobbar med begreppsbildning och som är förklaringsmodell, att man går igenom till exempel undervisningen med exempeltexter, och det får bli ganska mycket som exempeltexter om man har en klass som är svag i kunskapsutvecklingen. Det är en del, men sedan är det också det kring vårdnadshavare, så behöver man tänka på att många har med sig en ryggsäck. Så även när man då träffar en vårdnadshavare, oavsett var, så behöver man ofta tänka på vad man säger någonting och hur man säger då, vilket tonläge och vad jag skickar ut för signaler med kroppsspråket.
Ja.
För att det kan avläsas på ett annat sätt och tolkas. Så, alltså det mellanmänskliga landskapet där tolkningen blir företrädet kan vara det som ställer till det. För ett ord eller en gest kan uppfattas som på ett helt annat sätt för mottagaren. Och då behöver jag som vuxen då, som lärare, gå in i det samtalet och fundera väldigt mycket på vilken approach jag själv har. Och det är inte samma problem här.
Du har säkert följt nyheterna om demonstrationerna i Stockholm. Om hur socialtjänsten omhändertar barn i familjer med utländsk bakgrund. Vad tänker du när du hör detta? Och vad tänker du man kan göra för att motarbeta vilseledande eller så kallad fake news?
Jag har faktiskt satt igång en grej. Jag har precis börjat det här.
Okay.
Alltså det jag kan se, det är återigen den här med tolkningen. Alltså det du ser, det du hör, det tolkas. Alltså text, bild, film, mänskligt möte, kontakt, kommunikation mellan människor är tolkningsbara. Och om det är som så att i den tolkningen att det finns delvis en dålig agenda, eller att man kanske tolkar in det man vill tolka in, då blir det svårare för mottagaren om man inte då har god kännedom om samhällskunskap, alltså SO-kunskaper. Så det som jag har börjat med nu här, det är att jag har varit i kontakt med något som heter Trädet, och det är en, alltså man tittar på hur man kan stötta familjerna. Så att jag sitter och håller på ett projekt kring det här som är då kopplat ihop med förskoleförvaltningen. Vi ser om hur man kan arbeta med förebyggande och främjande. Alltså ett steg innan på förskolan, så har vi möjlighet att träffa pedagogerna och att ha ett närmare samarbete med allt från folktandvården till socialtjänsten till biblioteken. Alltså vi kan ju vara den arenan som de behöver för att träffa och komma i kontakt med vårdnadshavarna. För vi är ändå en ganska neutral spelplan. Så det är det jag håller på att arbeta parallellt med, för att kunna få upp ett bättre samarbete med alla vårdnadshavare. Och därigenom kunna förebygga och främja för barns utveckling och lärande och hälsa. Det spekuleras ju mycket i sociala medier. Och jag tänker att i alla möten så handlar det väl om att vara både tydlig men också kunna påvisa på korrekt fakta.
Ja.
Och kunna visa på arbetsgångar och till exempel processkartor och de stöden och verktygen som finns. Det kan jag ju göra i min rektorsroll om jag kommer i kontakt med detta. Då har jag ju den möjligheten via förvaltningen att kunna påvisa i att det här ser annorlunda ut. Men sen kan jag ju också sammanföra föräldrar i min arbetsroll som rektor. För att därigenom då skapa den här arenan av samtal, kommunikation. Så att man kan bryta det man tänker. Alltså man kanske kan bryta tankar kring fake news.
Ja, eller helt enkelt, jag tänker så här att skolan har ju en roll att motarbeta vilseledande information.
Ja, det är också bra uttryckt. Det är därför man behöver bland annat ha föräldramöten där de får träffa till exempel socionomer som arbetar med socialtjänsten för att liksom visa på, ja men, så här arbetar vi och kunna bemöta alla de här frågorna. För jag tänker att det enda sättet egentligen för att kunna arbeta konkret med det är att bemöta frågorna och kunna påvisa hur det verkligen ser ut.
Ja.
Men så här ser det ut. Det här är arbetsgången och detta är deras uppdrag. Det kan ju vara svårt att bryta en övertygelse, men det handlar ju om att det ska bli en beteendeförändring på sikt. Att man ser att det är annorlunda. Men det enda sättet att göra det är genom kommunikation och kunskapsinhämtning som jag ser det.
Okej. Okay. På vilket håll, vad tror du kommer hända? Tror du såna här demonstrationer kommer öka? Eller finns det ett sätt, precis som du säger, att okej, om vi alla skolor och lärare och rektorer, att vi sätter igång sån här utbildnings tillsammans med socialtjänsten och i de här speciellt med fokus på de här områden?
Jag tror att det är den enda vägen. Jag tror att vi måste börja, jag vet att Stockholm och även Malmö och även Göteborg, så finns det den sortens samarbetsyta redan nu.
Mm.
Där man redan från mödravården, BVC, folktandvården, barnboksbiblioteken, socialtjänsten. Att man arbetar fram helt andra modeller där man arbetar med hembesök och skapa långvariga relationer och kunna liksom visa på. Då bemöta frågorna återigen på ett annat sätt. Och det har ju visat sig vara preventivt. Och att ja, både tandhälsan men även ärendena kring socialtjänsten och sådant har kunnat minska. Där man ser att man lär föräldrarna lite grann hur man bygger relation på ett annat sätt.
Ja.
Så det tror jag är vägen. Jag tror att utbildning och goda relationer och god kommunikation. Det är det som är vägen.
Mm. Jag kommer ihåg förra gången när vi pratade och då tog du upp det här att det är en av de här, om man nu vill kalla det för problem, handlar ju om kulturkrockar.
Ja. Utmaningar kanske man kan säga.
Ja, utmaningar. Mm. Men det handlar ju om kulturen.
Ja.
Och traditioner och det som du har tagit upp i den skolan du är, det är ju, jag har alltid tänkt att det är väl självklart att om man kommer från ett annat land att det, man vill lära sig svenska, man vill komma in i samhället. Men sen så finns det också traditioner som kan hålla tillbaka familjer på grund av en stark kultur eller tradition.
Det är komplext.
Mm.
Den delen. Min egen erfarenhet är att när man arbetar med familjer som är helt nyanlända, så som kommer direkt till skolan då, och de kanske bara varit i Sverige, vi pratar om veckor eller några tidiga liksom, månader, så är det lättast att börja arbeta med dem ganska omgående med föräldrarna, för det är då de är som öppnas. Bara, man har en nyfikenhet. Det är ju människan liksom, som natur. Mm. Att man är nyfiken på det nya landet. Man vill ta del av seder, bruk, traditioner och normer. vad gäller liksom i nya landet, för att det är ett val man har gjort, ett medvetet val att man har gjort, att man har bytt land.
Ja,
men
eller inte.
Där, eller inte, ja, oftast. Så, men där kan jag ju tycka det att själva processen med hur vi i Sverige behandlar nyanlända, den är komplex, för det tar för lång tid. Det tar för lång tid innan de kommer in på SFI. Det tar för lång tid. Alltså barnomsorg och skola och skolbarnomsorg, det är ju det som ofta kickas igång snabbast, och socialförsäkringssystemet. Men det här med de vuxnas lärande, sättet hur vi tar om hand om föräldrarna. Barnen blir oftast väl omhändertagna och kommer snabbt in i systemet, men vi tycks glömma av många föräldrar, och oftast är det papporna vi missar. För kvinnorna har ju visat sig att de är oftast lite snabbare upp på skolbänken och snabbare in i förvärvslivet, och det kan ju vara svårt när man kommer från en norm eller en tradition där det ser ut på ett annat sätt, att kanske mer patriarkalt. Och då blir det svårt för många män att kunna hantera den kulturkrocken som blir. Så att jag tror att egentligen om vi hade varit lite snabbare på att inkludera alla i SFI-undervisning först och främst. Och att man skulle ha haft med samhällskunskap på schemat, och kanske även mer praktiskt förankrat också. Så hade det gett skillnad, men vi behöver vara snabbare så att vederbörande kommer in i utbildning inom ett halvår från det som har liksom kommit till Sverige.
Ja. Jag kommer ihåg att du sa någonting att vad som fungerade i en skola där du arbetade, och det var ju det att samtidigt som man hade barnen så hade man också föräldrar eller vuxna i en annan klass, men i skolan.
Ja, det är ju lite grann ett önskescenario. Det är att man skulle bygga samman lite mer av vuxenstudier och både barnomsorg och skola till en större helhet. För barn, alltså grundskolebarn, de behöver ju ha mer vuxna i sin närhet. Och det är samma sak med yngre. De är intresserade av lite äldre barn och se och lära. Det är så människan fungerar som art. Ja. Vi ser av varandra och lär av varandra. Men jag har ju märkt det att när det har varit närmare mellan skolorna och med vuxenstudier, alltså att det inte är så långt lokalt avstånd, så är det blir ett annat lugn om det blir flera stycken verksamheter, eller att grundsärskola, träningssärskola, äldreomsorg, alltså det behöver vara mer kluster utav att samhället kommer närmare grundskolan och förskolan också. Vi behöver varandra.
Ja, och så blir det ju en helt annan skola, det blir ju mer levande.
Visst blir det.
Vad är ditt mål nu som rektor i den här skolan, förskolan?
Mitt mål är att sätta Barytangatans förskola på kartan.
Okej.
Okay. Vi ska vara en förskola där vi skapar kvalitativ undervisning, där barnen får en god utbildning innan de lämnar skolan eller förskolan, men samtidigt så ska de ha roligt. Det ska vara glädje bland barnen, det ska vara glädje bland vuxna. Det ska vara ett lustfyllt lärande. Det ska kittla lite och barnen ska bli utmanade och utmanade på rätt sätt. När de kommer till förskolan och när de lämnar förskolan så ska de känna att de har fått den omsorgen de behöver och självförtroendet inför kommande studier. Men att de kände sig lite styrkta i att det ska vara roligt att börja i grundskolan. Jag kan, jag vill, jag är viktig.
Ja, härligt.
Ja.
Ja. Är det någonting du vill tillägga?
Ja, det är det.
Varsågod.
Tack så mycket. Jag skulle önska att förskola, grundskola och gymnasie hade ett närmare samarbete. Att vi hade mer gemensamma kompetensutvecklingsdagar, utbildningstillfällen, att vi tittade mer på samverkansmöjligheter, att vi tittade också på hur vi kan hitta gemensamma nämnare. Så att likväl som att man i förskolan behöver titta lite grann på skolans lärandemetoder, så behöver grundskolan också ta del av förskolans framgångsfaktorer, alltså lärandefaktorer kring leken och lekens betydelse. Jag skulle önska att vi kunde riva lite murar mellan de olika skolformerna och där även inkludera vuxenutbildning. Så att vi ser att det här livslånga lärandet verkligen är ett livslångt lärande där vi inte har murar emellan, men vi inte funderar på men varför gjorde de inte så, varför kan inte personerna mer och så vidare. Och att vi också därigenom fick en annan syn på människan. Oavsett ålder så ser vi att det är en kompetent människa. Det finns alltid någonting som är fungerande, som är friskt och som vill väl. Alla vill vara duktiga, alla vill lyckas. Men vi måste ge människan redskap till att kunna lyckas. Så vi behöver anpassa vår undervisning och vårt sätt att kommunicera, att vara närvarande i relationer. Då tror jag att vi kan lyckas bättre. Just nu i min rektorsroll så behöver jag ju lära mig att lära mig hantverket allt eftersom. Med hjälp av andra rektorer och med hjälp av mina pedagoger och föräldrarna och barnen. Det är min stora utmaning just nu, men samtidigt så säger jag att jag har ju med mig mycket förkunskaper som jag kan bidra med till verksamhetsutveckling. Och så tänker jag med god optimism och god framtidstro, så tänker jag att man kommer långt.
Ja, ja.
Mitt honnörsord är ändå att ingenting är omöjligt.
Nej. Och problem är ju till att lösa.
Japp.
Ja. Och du är ju en optimistisk person, Desiree.
Jag försöker ju vara i alla fall. Liksom,
ja.
Det man kan ingjuta hopp och mod. Och sen så brukar jag tänka så här. Det säger jag också till mina pedagoger. Det kan ju inte bli sämre i alla fall.
Ja, det är bra. Det är den attityden.
Ja. Det finns bara en väg och det är uppåt. Och vi gör det tillsammans. Och vi kämpar på. Ett bariton.
Stort tack, Desiree. Ta hand om dig.
Tack så mycket själv. Tack för att jag fick delta.
Och ni har lyssnat på podden Sånt i livet i Sverige med Lisa Åsemäki. Jag hoppas på återseende. Vi hörs. Hej!